Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till avsnitt 99 av podden Vi går till historien. Snart får jag alltså börja säga avsnitt 100 och så vidare. Det är spännande, men vi är fortfarande under 199 och du är också här på tråden.
Absolut, Ulf Gemsjö, det är jag, Fredrik. Och vi går glatt vidare här. I förra avsnittet talade vi om hur Karl den XI byggde upp ett starkt försvar efter att flottan flyttas till Karlskrona, inrättades det så kallade indelningsverket. En soldat fick ett soldattorp som skulle försörja honom och hans familj. Och han fick med jämna mellanrum inställa sig vid ett närbeläget regemente för att exercera. På så vis får Sverige en stående armé med välövade och självförsörjande soldater, ett system som fanns kvar ända till 1901 då den allmänna värnplikten tagit över. Sverige får nu en för tiden ovanligt lång fredsperiod, delvis på grund av att man skickligt balanserar i ett ombytligt utrikespolitiskt läge. Under 1670-talet hade vi varit allierade med Ludvig den XIV:s Frankrike, vilket hade lett till att fransmännen efter krigen i Tyskland och mot Danmark hade hjälpt Sverige i freden i Nijmegen så att man kunnat behålla alla provinser i Tyskland och de landskap man erövrat från Danmark. Trots detta rådde en växande kritik mot alliansen med Frankrike, mycket beroende på det som man tyckte överlägsna sätt som Ludvig den XIV behandlade Sverige på, något som inte minst Karl den XI retade sig på. Och jag kommer ihåg när vi pratade om det, du hade en viss förståelse för Karl den XIs reaktion där, eller?
Ja, men det kanske jag hade. Jo, men det har jag. Alltså, de var ju kaxiga.
Väldigt, men å andra sidan så Sverige fick ju stor hjälp här i freden. Mm.
Ja, var det inte snarare det jag sa? Att han borde ha visat lite tacksamhet.
Men man tycker det. Mm.
Men ändå en viss förståelse. Ja, ja nej, ja. Men okej då. Heja fransmännen. Jag landar där idag. Ja, känner jag mig ödmjuk.
Ja, skönt.
Tack.
Mm. Men ja, alltså det finns ju också andra saker som gör att Karl den XI ogillar sin franske kollega. Dels ett mer personligt, då den franske kungen vill åt släktens ursprungsland. Karls farfars, Johan Casimirs, Pfalz Zweibrücken, vi återkommer till det. Och dels att Ludvig 1685 återkallar ediktet i Nantes. Vad var det för någonting? Jo, det här är diktet från 1598, hade Henrik den fjärde, den här kungen som sen blev mördad av en munk. Han hade genomfört efter de så kallade, du kommer ihåg de här hugenottkrigen, eller hur, med Bartholomé-natten, det parisiska blodsbröllopet. som den mest kända händelsen. Alltså inbördeskrigen i Frankrike under andra halvan av 1500-talet mellan katoliker och hugenotter, alltså Frankrikes protestanter, som väl inte var så mycket lutheraner utan mer kalvinister. Om man så vill kan man väl kalla det för Frankrikes motsvarighet till 30-åriga kriget i Tyskland. Och i det här ediktet nu så sades det att katolicismen skulle vara landets statsreligion, men att hugenotterna fick vissa rättigheter. Rätt att förrätta gudstjänst, att inneha statliga ämbeten, att bo i vissa områden och så vidare. Att upphäva detta edikt var ett stort misstag av Ludvig. Tanken var att han ville att hela Frankrike skulle ha en och samma kristna religion. Hugenotternas kyrkor stängdes eller revs. Ja, det blev helt enkelt förbjudet att vara något annat än katolik i Frankrike. Varför misstag? Jo, hugenotterna tillhörde oftast medelklassen. Småföretagare, bönder, hantverkare. Och hundratusentals av dem lämnar nu sitt land. Och att dessa duktiga och kunniga personer lämnade Frankrike hade förstås negativa konsekvenser för landet. Det är ju medelklassen som bär upp ett land. Fattiga u-länder saknar ofta en stark medelklass. Det finns ett mycket litet antal otroligt rika personer. Och sen en överväldigande majoritet av mycket fattiga, men som sagt en liten medelklass.
Mm. Men jag hörde också att många åkte till England, va? Hugenotter.
Ja, det gjorde de.
Öppnade alltså glasfabriker eller vad det var.
Ja, det är alldeles riktigt. Och många åkte ju till Tyskland, alltså till de protestantiska tyska staterna, där de togs emot väldigt välvilligt, och ett hundratal kom faktiskt även till Sverige. Och Danmark, det var betydligt fler till Danmark än till Sverige av någon anledning. Ja. Utrikespolitik var det enda område som den hårt arbetande Karl XI inte var så engagerad i, utan här överlät han gärna ansvaret åt andra. Först Johan Gyllenstierna under 70-talet, sen efter hans tidiga död 1680, Bengt Oxenstierna. Och det kan ju kanske ha att göra med att Karl inte kände sig så hemma i internationella och diplomatiska miljöer, inte minst beroende på hans bristande språkkunskaper. Irritationen över fransmännens arrogans delas i hög grad både av Johan Gyllenstierna och av Bengt Oxenstierna. Som i många andra frågor råder en motsättning här till den gamla rådshögaden, förmyndarregeringen med Magnus Gabriel de la Garde i spetsen, som fört och fortfarande vill föra en franskvänlig politik. Gyllenstierna vill se ett närmande till Holland. Dock finns svårigheter här med holländarnas önskan att fortfarande dominera handeln på Östersjön. Närmandet till arvfienden Danmark efter freden, efter skånska kriget, manifesterat bland annat genom giftermålet mellan Karl XI och Ulrika Eleonora, är också en gyllenstiernsk idé som kungen stöder. Men jag vet inte vad du säger. Alltså, frågan är väl om denna svensk-danska allians känns så äkta. Misstroendet mellan länderna är ju fast grundat sedan medeltiden. Danskarna har naturligtvis ett trauma över att ha förlorat en tredjedel av sitt område i frederna i Brömsebro och Roskilde. Kan man tro att det här alliansen, vänskapen, kommer att hålla, eller vad tror du?
Ja, det är väl bara att gå på en fotbollsmatch i våra dagar för att inse att det är ohållbart. Men Holland också, hjälpte inte de Danmark? Är inte de också ett hatobjekt, borde de väl vara?
Ja, det är ju så. Det gjorde de ju i det här skånska kriget. Det är ju så att holländarna, de ville ju ha en jämvikt i Norden. De ville ju inte att antingen Sverige eller Danmark skulle bli för starkt, utan de håller ju alltid på det, så att säga, för tillfället svagare landet av de här båda, Danmark och Sverige. Ja, efter Gyllenstiernas oväntade död fortsätter alltså Oxenstierna med starkt stöd av kungen denna politik med ambitionen att hålla Sverige utanför kontinentala konflikter. Man får komma ihåg här att Ludvig den 14 är den som för en aggressiv utrikespolitik och vill utöka landets territorium. Och för att motverka den sluter Sverige en försvarsallians med den tysk-romerske kejsaren Leopold den I år 1681. Oxenstierna är också mån om att upprätthålla vänskapliga kontakter med England och Holland. Efter Karl den XI:s död kom Bengt Oxenstiernas inflytande att minska, vilket fick på sikt katastrofala konsekvenser då den nya unge kungen och hans rådgivare mer trodde på militära lösningar i utrikespolitik. Men tillbaka till 1680-talet. Det är Ludvig den 14:s storhetstid. Han försöker då utöka sitt lands territorier österut med hjälp av de så kallade reunionerna genom att med hjälp av särskilda domstolar bevisa att områden som en gång tillhört Frankrike nu skulle återbördas till landet. Och det här känner man ju igen, det är ju lite av samma politik som ja, Mussolinis vurmande för romarriket eller Mare Nostrum, vårt hav, det ska tillbaka. Och Hitler förstås, alla tyskar, Heimis Reich, tillbaka till riket. Och väl idag Putin, Sovjetimperiets gränser ska långsiktigt återupprättas, eller hur?
Mm, och i morgon Danmark, Kalmarunionen ska uppstå. Det gäller att vi inte bara blickar österut utan för hot utan även söderut tycker jag.
Ja, det är en tanke. Mm, ja, vi får se upp. Ludvig har här stor hjälp av att den tysk-romerske kejsaren är hårt pressat av kriget mot Osmanska riket. Turkarna har ju fortsatt sin offensiv norrut från Balkan och Ungern och belägrar med 150 000 man kejsarens huvudstad Wien sommaren 1683. Läget är ytterst allvarligt. Faller Wien kan de muslimska turkarna fortsätta in i Tyskland, in i hjärtat av Europa. Det är lite grann så som dagen idag, man, de som är rädda för att islam ska ta över, eller vad säger du?
Ja, de var väl lite på G där med IS och kalifatet och sådär.
Ja, visst. Mm.
De blev väl stoppade framförallt av de här kurdiska soldaterna uppe i bergen.
Ja, det stämmer. Ja. Och frågan är vilka som ska stoppa turkarna här. Det ska jag berätta, men jag kom på en annan sak här. Från, det här är en lite kul grej. Från den här belägringen av Wien, av turkarna, så kommer bakverket croissant. Alltså bagarna i Wien bakar för att mobba belägarna ett bröd. Ja, hur ser en croissant ut? Hur är formen ju på en sån?
Heter det aldrig croissant? Det har jag aldrig hört att man uttalar så. Men okej.
Okay. Nej, vad fan, vad säger du? Det är kanske bara fel. Vad säger du då?
Jag säger croissant. Ja,
croissant.
Croissant. Ja, croissongen. Som en halvmåne.
Ja, visst. Och varför var det så upprörande då för turkarna?
Ja, men det är väl i deras flagga.
Ja, visst. Det är ju deras heliga symbol. Ja, det finns ju på deras flagga. Och så där turkarna får se hur vinarna stoppar deras heliga symbol i munnen och äter upp den, så blir de rasande.
Ja.
Ja, nu förknippas ju croissant med Frankrike. Det låter ju väldigt franskt.
Ja, men det är det inte.
Nej. Nej, och frågan är varför då? Och bakgrunden är att den unga österrikiska drottningen till Ludvig den 16:e, Frankrikes mest berömda drottning genom tiderna, alltså
Marie Antoinette.
Ja visst, hon längtade hem när hon kom till Frankrike. Den minst sagt töntige mannen var ju inte heller någon drömprins direkt för den 15-åriga flickan. Och Marie Antoinette, hon var väldigt förtjust i godis och bakverk och så här. Även om hon förmodligen aldrig sagt att folket kunde äta bakelser istället för bröd, det är nog skröna. Men för att mildra hennes hemlängtan något, bakade bagare vid Versailles hennes favoritbakverk hemifrån, så då fick namnet croissant. Vi kan dra en intressant parallell till wienerbröd som kom från Österrike till Danmark under 1800-talet och som blev så populärt i Danmark att det idag förknippas med Danmark. Alltså det, du vet, det internationella namnet är ju Danish, eller hur? Danish pastry, va? Danish.
Ja, Danish. Danish.
Ja.
Danish pastry. Ja, men exakt. Det där är lite luring. Är det vi svenskar som har vägrat acceptera det och säger wienerbröd istället?
Ja, vi håller oss vid det. Och en annan lustig poäng är att medan man talar om wienerbröd i Skandinavien, det är bara vi som gör det, så kallas samma bakverk Kopenhagener i Wien.
Nej.
Jo.
Det var ju konstigt.
Ja, alltså danska wienerbröd, de har ju ofta choklad. Jag kommer ihåg, alltså, när du var barn så gick ju den här tv-serien som inte du gillade, nämligen Solstollarna, eller hur? Du tyckte den var lite obehaglig, har du berättat, eller hur?
Alltså traumatiserad snarare än obehaglig, vilket ni föräldrar inte insåg och ja, lämnade mig åt mitt öde och dyra psykologräkningar i framtiden, ja.
Det kan bli det, ja, obegripligt. Det var väl synligen harmlös. Men jag kommer ihåg den här figuren Skumberg. Han smugglade ju wienerbröd med chokolade. Kommer du ihåg? Jag kanske inte ska ta upp det där.
Nej, det ryser i kroppen.
Ja, okej, vi går glatt vidare.
Ja, gör det. Mm.
Okej, du pratar om kurder som räddar oss från IS och så här. Och vilka kom nu till Wiens undsättning? Jo, det är den nye polske kungen Johan den tredje Sobieski i spetsen för en polsk-tysk armé på cirka 70 000 man. Han lyckas, inte minst med hjälp av de polska husarernas kavallerichocker, splittra de turkiska styrkorna och driva dem på flykten. Wien räddas och kanske den europeiska kristenheten. Den turkiske sultanen hugger huvudet av sin befälhavare och i freden senare kommer man att överlämna bland annat Ungern och Transylvanien till Österrike. Tillbaka så till Ludvig den XIV:s reunionspolitik. Han får sina jurister med tolkningar av gamla fredsdokument, vissa förfalskade, att motivera att franska trupper går in och lägger beslag på till exempel Luxemburg och vissa områden i spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien, och olika områden i västra Tyskland, bland annat staden Strasbourg, som förvandlas till Strasbourg. Och det här sistnämnda förvärvet är ju känt för EU håller till där. Jag vet att det var väl så på när du var där nere att var det inte var tredje vecka så flyttade alla. Är det så fortfarande från Bryssel till Strasbourg, eller känner du till det?
Jo, men jag antar att det pågår än idag. Lastbilar som transporterade lådor med papper och sådär. Jag hoppas att det har blivit lite mer digitaliserat idag. Men det var ju... Det är mycket märkligt.
Alltså, oh, till en oerhört hög kostnad, va? Eller hur?
Ja, och sen rasade i taket någon gång där alltså i Strasbourg. Och då ställde de in de här resorna. Och det sägs ju vara den enskilt bästa klimatåtgärden som EU har gjort någonsin.
Okej. Ja, ja, det här med Strasbourg, att det blev Ludvigs erövrade Strasbourg, det var ju en riktigt fräck kupp alltså, för staden hade aldrig tillhört Frankrike, hade ingen anknytning till Frankrike. Men kejsaren Leopold, han var då för upptagen av kriget mot turkerna för att kunna ingripa. Och här kommer Karl den XI att engagera sig då Ludvig också införlivar Pfalz-Zweibrücken, den svenska falsiska kungaättens stamland, då dess hertig dör 1681. Då är det den svenska kungen som står i tur att ärva hertigdömet, vilket skulle innebära att vi får ytterligare ett område i Tyskland. Men inte i norr utan i sydvästra hörnet av Tyskland. Det är ju spännande. Men då lägger alltså istället Ludvig beslag på området. Han erbjuder Karl att han kan få bli någon slags vassall under den franske kungen eller, om han skulle föredra det, få kontant betalning för att avsäga sig sina anspråk. Den svenska kungen blev förstås mycket kränkt och upprörd över dessa erbjudanden som han med emfas avvisar. Men här finns faktiskt en till svensk intressent. En person vi talat en hel del om tidigare, rättshaveristen på Stegeborg, Karls farbror, hertig Adolf Johan, som ju blivit känd för att vara osans med allt och alla och ständigt med allt sämre ekonomi förlorande alla de många rättsprocesser han är inblandad i. Det kommer nog vi har pratat om, eller hur?
Ja, just det, absolut.
Och Stegeborg känner du ju väl till. Vi kan ju ta en kort tillbakablick. Han växte upp på Stegeborg som fadern Johan Casimir fått i förläning av hustrun Katarinas halvbror Gustav II Adolf. Förutom sina syskon hade han som lekkamrat även kusinen drottning Kristina, som efter sin fars död i Lützen tagits om hand av sin faster Katarina, då mamma Maria Eleonora ju ansetts psykiskt instabil och förlorat vårdnaden. Mamma Katarina dör dock när Adolf Johan är 9 år gammal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Som vuxen deltar han i storebror Karl X Gustavs krig i Polen, i Västpreussen och i Danmark. När Karl X Gustav oväntat dör i Göteborg hoppas Adolf Johan bli förmyndare åt den 4-årige brorsonen Karl XI, vilket han inte blir. Han knuffas också bort från riksmarskämbetet, något han blivit tilldelad i broders testamente. Adolf Johan bidar sin tid och hoppas på att brorsonen ska ge honom upprättelse när han blir myndig kung. Men till hans stora besvikelse blir det inte så. Inte heller Karl XI vill ge sin farbror några ämbeten eller göra sina kusiner till möjliga tronföljare. Vilket ju kan synas lite märkligt då det ju bara kommer att finnas en tronföljare, kronprins Karl. Istället kom Adolf Johan att drabbas lika hårt av reduktionen som alla andra. Han fick bara behålla just Stegeborg. Adolf Johan var gift 2 gånger. Båda hustrorna hette Elsa Brahe. Det låter ju praktiskt eller kanske inte. Så för att skilja dem åt så kallar vi andra hustrun för hennes andra namn Elisabeth. Den första var dotter till magnaten Per Brahe den yngre, greven av Visingsborg, och efter hennes tidiga död vid 24 års ålder gifte han om sig med hennes kusin med samma namn då, som var änka efter en son till Axel Oxenstierna. Mycket anmärkningsvärt här är att den nya hustrun efter bröllopet på nu ständigt aktuella Tidö, då som du kanske ihåg, utakkorderade sina 5 minderåriga barn för att aldrig mer ha någon kontakt med dem. Istället föder hon 9 nya barn i sitt nya äktenskap, varav 4 uppnådde vuxen ålder, 2 döttrar och 2 söner. De båda döttrarna blir vid 14 respektive 15 års ålder hovfröknar hos enkedrottning Hedvig Eleonora. När det nu blev aktuellt med en ny hertig över Pfalz-Zweibrücken ser Adolf Johan sin chans till en liten revansch. Han ser sig nämligen som kusin till den avlidne hertigen, står närmare att efterträda honom än kungen, kusinsonen. Adolf Johan tar till och med kontakt med kejsaren för att få stöd av honom. Den katolske Habsburg-kejsaren, han nämner då att familjen borde övergå till katolicismen. Adolf Johan sätter sina söner, Adolf och Gustav, 10 och 7 år gamla, i ett katolskt universitet i Nürnberg. Men han vågar inte låta dem eller sig själv konvertera till den katolska läran, eftersom han då gjort sig helt omöjlig i Sverige. Alltså Stigeborg är ju trots allt han har. Vid samtal med kejsaren och andra höga företrädare för det tysk-romerska riket är Adolf Johan noga med att betona sina förnäma anor. På pappas sida, Pfalz-Zweibrücken, det är en gren av den medeltida Wittelsbach-ätten som var kungahus i Bayern fram till 1918, då det tyska kejsardömet gick i graven efter nederlaget i första världskriget. Och på Mödernet härstammar ju från den svenska kungaätten, Vasaätten. Hans storebror hade förenat dessa anor som svensk kung, och nu var denne son den nya svenska kungen. Adolf Johan förtiger att denna brorson inte godkänner honom och sönerna som tronföljare. Han ger alltså helt falska förespeglingar om sin ställning, nästan ett slags bedrägeri. Att han träffar kejsaren och försöker bli hertig av Pfalz-Zweibrücken kan ju faktiskt, jag vet inte hur du ser, men det kan väl nästan ses som en konspiration mot brorsonen, eller?
Ja, jag undrar lite syftet, men det kanske alla vill klättra uppåt på något sätt. Karriärist verkar ju vara, sätta sina barn i katolsk skola för att komma närmare en tjänst här.
Ja, ja,
Fredri vet jag inte, men det är väl klart att han skulle nog bli lite sur här. Vi får se om man får reda på det.
Mm. Men det är ju inte den tysk-romerske kejsaren som betyder något här, utan det är ju Ludvig den 14. Franska trupper hade besatt alla falsiska furstendömen vars innehavare tvingas svära trohet till Ludvig. De som är protestanter tvingas konvertera till katolicismen. Den outtröttliga Adolf Johan ser nu en ny möjlighet. Han beger sig till Frankrike och får träffa Ludvig den 14 och lovar bli en trogen undersåte till den franske kungen om han får besittningsrätt till Pfalz-Zweibrücken. Men han misslyckas med det. Resultatet blir alltså att varken Karl den 11 eller Adolf Johan kommer att komma över sitt arvland. Äldste sonen Adolf, han blir vid 17 års ålder kammarherre hos sin kusin kungen, där han alltså träffar sina systrar. Bara den 2 år yngre brodern Gustav är nu kvar på Stigeborg med sina föräldrar. De 3 barnen vid hovet blir alla mycket omtyckta. Adolf ses som en begåvad och sympatisk person som kommer mycket väl överens med sin kusin kungen, som ger honom olika uppdrag. Han verkar inte ha något av faderns rastlösa, osmidiga, grälsjuka och temperamentsfyllda sätt. I ett brev till fadern dristar han sig att skriva att man ska vara vänlig mot var och en, att man vinner mer med det, att vara brutal mot fiender nyttjar en intet. Men han avslutar brevet med citat: "Jag ska du göra min flit att efterkomma min nådigste herr faders nådigste befalldigar med städse förblivan, eders nådes trogne, underdånige, ödbjuke och tjänare in till min död." Ja, det är ganska långt från tonen i dina sms, tycker jag väl, till
dig. Ja, det kan du väl bara drömma om och ett sånt där. Ska jag kolla mina senaste sms till dig, får vi se här.
Väldigt långt ifrån tonen här, tycker jag, i Adolfs brev. Inte mycket. Du,
klar för avsnitt 99. Så kan du välja kväll här. Hör av dig om lämplig tid ikväll eller imorgon eller kvällen och så vidare. Så ger du massa alternativ här. Mm. Och mitt svar då, det går iväg. 4 timmar senare.
Mm.
Okej.
4 timmar senare.
Okej, står det bara.
Okej, okay, det är väldigt långt ifrån underdåen i ödmjuk och tjänare. Mm. Okej, okay, ja, det är något att tänka på. Adolf Johans resor och vistelser i Tyskland och Frankrike hade kostat mycket pengar utan att ha gett något resultat. Det sista projektet, att bli innehavare av Fallsvajbrücken, hade ju också totalt misslyckats. Och nu är han hemma igen på Segeborg, närmast bankrutt. Han har nu en obefintlig relation med brorsonen. Han har inte varit på slottet Tre Kronor i Stockholm sedan 1664, då han blev arresterad där, som vi berättat om tidigare. Hans många försök att skapa en egen ställning, att få med sig själv och sönerna i tronföljden, att få någon slags offentlig kunglig status, hade helt misslyckats. Han är svårt skuldsatt eftersom han hade levt högt över sina tillgångar och kan inte heller få Segeborg lönsamt och hade inte pengar att betala sina anställda. Under pappa Johan Casimir hade Segeborg blomstrat och han hade byggt och vårdat andra slottsanläggningar på Vikbolandet som Skenäs, Broborg och Rönö. Men dessa hade ju nu Karl XI genom reduktionen tagit ifrån honom. Adolf Johan får dela samma öde som sina svågrar, Magnus Gabriel de la Gardie, syster Maria Efrosynens man, och Nils Brahe, hustruns far. Till skillnad från svågrarna protesterar Adolf Johan våldsamt. Han menar att han istället ska kompenseras av att man struntat i att brodern Karl XIII Gustav ville ha någon som riksmarsk. Han menar att han inte fått ut tillräcklig ersättning för sin tid som befälhavare i Polen. Och ja, han menar att han som tysk furste inte kunde omfattas av svenska lagar. Om brorsonen ville genomdriva reduktionen mot honom skulle kungen få vända sig till den tysk-romerska riksdagen. Adolf Johan skriver till kungen att han ska, citat, låta genom tryck komma till världens kännedom det hårda och oförtjänta sätt varpå han bemöts. Men då har den inget för. Karl XI avslutar sitt svarsbrev, citat. Låter edels kärlighet densamma icke lända sig till efterrättelse, så nödgas vi tillgripa hårdare utvägar för att upprätthålla vårt konungsliga majestät och vår lagliga domsrätt. Ja, vad säger de tonen här?
Mm, det var väl ett hot, inte så förtäckt heller.
Nej, mot farbrodern. Ja, alltså det den obevekliga brorsonen nu går vidare med att försöka dra in även Segeborg till staten. Men det visar sig att reduktionskommissionens jurister här är tveksamma. Segeborg har en speciell ställning, gavs åt Johan Casimir som en slags hemgift för Katarina. Karl XI ilsknar då till och skriver till kommissionen, citat, det förekommer oss sällsamt att ej detta ärende avgörs genast så som allt annat, då därpå finns klar lag, sluten saken fort. Och för en gångs skull har Adolf Johan framgång. Processen drar ut på tiden, kommer inte att avgöras förrän 1706, då Segeborg drogs in till staten långt efter Adolf Johans död. 1685 kallar Adolf Johan hem sina barn, Katarina 24 år, Maria 22 år och sonen Adolf 19 år från slottet i Stockholm. Ska kungen fortsätta att motarbeta sin farbror ska minsann inte barnen vara där. Det kanske var en naturlig reaktion, eller vad säger du?
Alltså det här med att bygga broar och låta barnen vara där, och kanske finns en poäng där det där sonen skrev ändå.
Mm, ja. Ja, alltså man får ju förmoda då beträffande barnen att de återvänder ganska motvilligt hem till Segeborg. Där lever de ett isolerat och enkelt liv. Det skvallras på bygden att maten är torftig och att det saknas medel till kläder och skor. Adolf Johan har helt enkelt inte råd att försörja sina barn. Karl XI ger i hemlighet utan faderns vetskap ett visst underhåll till sina kusiner. Adolf Johan hade i sin sårade stolthet säkert vägrat barnen ta emot detta, om han fått reda på det. Men på sommaren 1686 skickar äldste sonen Adolf ett brev till hovet och ber om att få en tjänst där av något slag. Och han får ett positivt svar, han får en anställning vid hovet. Han måste ju berätta det här nu för fadern som inte blir glad men som lite förvånande ändå släpper iväg honom. För att visa att det inte är vem som helst som kommer dit utan en prins lyckas fadern få tre personer följa med som uppvaktning, bland annat prästen i Åsocken på Vikbolandet. Situationen blir allt värre för de tre kvarvarande barnen på Sigeborg. Man kan läsa utsmugglade brev som döttrarna skriver till sina halvsystrar, alltså döttrar från mammas första äktenskap som modern inte har någon kontakt med. Och en av dessa, Kristina Oxenstierna, svarar att hon inte kan hjälpa dem eftersom de står under sina föräldrars förmyndarskap. Men hon tipsar att de skulle kunna skriva brev till sin faster, änkedrottningen Hedvig Eleonora, vid vars hov de ju tidigare vistats. Men det bärs inte bättre än att föräldrarna får tag på detta svarsbrev. Adolf Johan skriver till Kristina Oxenstierna att han tänker ställa henne inför rätt om hon inte slutar ha kontakt med och lägga sig i hans döttrars liv. Och mamma Elisabeth tvingar sin dotter Katarina att skriva ett av henne dikterat brev till Kristina Oxenstierna där hon får skriva att hon inte alls behöver någon hjälp och att barnen har det alldeles utmärkt på Sigeborg. Men om nu man ändå får fram en vädjan till änkedrottningen eller om det är broder Adolf i hovet som ordnar, det vet man inte. Men faktum är att systrarna får ett erbjudande att komma tillbaka dit och bli hovdamer med lön. Men nu står föräldrarna bakut. De tvingar döttrarna att tacka nej. De får stanna på Stigeborg. Kontakten med den andra halvsystern slutar inte bättre. Det är Elisabeth de la Gardie, gift med sonen till faster Maria Frosyne. Elisabeth skickar pengar till Katarina och Maria, något som fadern får reda på. Han skriver då ett brev till hennes man som skiljer sig till form och innehåll. Han kallar honom nämligen min högt älskelige kära systerson. Men innehållet är mycket hotfullt. Om inte hustrun upphör att kränka familjen genom att skicka pengar ska han stämma henne inför Svea hovrätt. Både Adolf Johan och hustru Elisabeth har en livlig brevväxling med sin son Adolf på slottet i Stockholm. Fadern retar sig på att sonen inte får någon ledande befattning vid hovet. Han ber därför sonen att komma hem. När sonen svarar undvikande ändras tonen i breven och blir hotfull. Om inte Adolf genast kommer hem ska fadern se till att han bestraffas. När inte heller det hjälper tar han till en tredje metod. Han skriver till Adolf att han blivit allvarligt sjuk. Ja, i det närmaste ligger för döden och att därför sonen bör skyndas hem. Det är kanske lite klassiskt, eller vad säger du?
Ja, det har gjorts en del filmer på det där. Det är klassiskt.
Ja. Sonen svarar att han kan inte åka hem eftersom han ska närvara vid begravningen av Carl Gustav, en av de fyra små söner till Karl den XI och Ulrika Nora som dog i mycket späd ålder som jag pratar om. Han skriver att han där också kan representera fadern som ju denne tydligen var sjuk och inte kunde åka. Fadern skickar då sin närmaste man på Sigeborg till Stockholm för att helt enkelt hämta hem sonen, men inte heller det lyckas. Adolf har berättat vid hovet att han inte vågar åka hem för att han är rädd för sin pappa. Men det här kommer bli allt mer dramatiskt. Den 1 november 1687 rymmer de tre hemmavarande syskonen från Sigeborg. De har haft hjälp av två anställda på slottet. Men flykten misslyckas, de fångas in av faders utsända och kommer tillbaka. De båda medhjälparna kastas ner i Stigeborgs fängelsehålor. Adolf Johan startar en rättegång mot dem och även släktingar till dem som han tror har hjälpt till vid Söderköpings rådhusrätt. Men som vid alla andra rättsprocesser förlorar Adolf Johan även denna och samtliga frikänns. Det är förstås en jätteskandal. Folk ute på landet tycker synd om syskonen och det är något man också talar mycket om i Stockholm. I det läget bestämmer sig Adolf, lite överraskande kan man tycka, att lämna Stockholm och komma hem till jul. Man kan ju fråga sig varför. Ja, han ville väl kanske stödja syskonen. Kanske han trodde att faders bistra humör skulle dämpas om han kom hem, eller vad tror du?
Ja, vi får se nu då.
Mm. Men nu ingriper Karl den XI, som uppenbarligen tycker om sina kusiner och vill hjälpa dem. Han ger på nyåret i uppdrag åt landshövdingen i Linköping, en Erik Lovisin, att åka till Skreborg och be hertigen att låta barnen få lämna hemmet. Landshövdingen skriver en rapport till kungen efter besöket i januari. Han berättar i vilket dåligt skick slottet befinner sig, hur till och med bron från fastlandet är så dålig att han inte vågat använda den. Maten och vinet var under all kritik, portionerna små. Han talar med barnen som är ledsna och gråter, och yngste sonen Gustav, 19 år, är livrädd för att syskonen på nytt ska flytta till Stockholm så att han blir ensam kvar. Landshövdingen får till sist träffa hertigen, som visar sig mycket vänlig och säger sig ha förståelse för att barnen känner sig isolerade och inte trivs. Han berättar att han till och med förstått att de ville rymma och därför förlåtit dem för detta. Men han betonar att han har en så svår ekonomisk situation att han inte kan erbjuda något annat liv för dem. Under våren kan så äldste sonen Adolf återvända till slottet i Stockholm. Karl den XI erbjuder att även systrarna kan återvända som hovdamer, men fadern vägrar på nytt att släppa iväg dem. Barnen är nu mer eller mindre inlåsta, men i juli lyckas de med hjälp av slottstjänare ändå fly på nytt. De beger sig till Söderköping och sen till Hylinge i Västra Husby, där de får hjälp av innehavaren, en vän till kungen, att byta hästar. Men fadern har skickat ut män som är de tre barnen hack i häl. Flykten fortsätter via Norrköping vidare upp i Södermanland med sikte på Karl den XI:s favorittillhåll, Kungsör. Förföljarna kommer i fatt, men syskonen har på ett värdshus träffat en ryttmästare Burensköld som med sina män skyddar barnen. Det lite komiska här är nu att förföljarna inte har pengar att skaffa nya hästar, så de måste av det skälet avbryta förföljandet. Så, de tre syskonen kommer till sist fram till Stockholm, där systrarna på nytt blir hovdamer. Föräldrarna ger det upp, skickar tjänare till överstaden för att hämta hem dem, och när inte det hjälper åker mamma upp för att övertala dem att återvända hem. Hon stannar i 2 månader men lyckas inte få träffa dem och får återvända ensam till maken på Stigeborg. Karl den XI bekostar nu en bildningsresa för sina kusiner Adolf och Gustav, en grand tour som går till Tyskland och Nederländerna, där de båda skrivs in vid universitetet i Haag. Ensamma på Stigeborg sitter nu hertigen och hertiginnan. Adolf Johan skriver brev till brorsonen kungen där han klagar på sin ekonomiska situation och visar sitt missnöje med att söderna skickas utomlands. Igen, utan framgång, försöker han inleda processer mot de som hjälpt barnen fly för andra gången. Ja, det är dags för ridån att gå ned för hertigparet under vintern nu 1688-89 på sitt kalla och mörka slott. Adolf Johan har förlorat alla sina pengar. Alla gods och gårdar utom Stigeborg har inte längre kontakt med något av sina 4 barn och endast några få tjänare kvar. Ja, du som har varit mycket där kring Stigeborg, kan du känna miljön här i hur det var för dem?
Alltså, en lärdom. Det finns ju en lärdom här.
Vilken då?
Det här sonen skrev att man ska vara snäll, återigen. Mm. Vilket han då inte valde att följa. Han kanske skulle avslutat sitt brev lite hårdare mot pappan. Att han inte skulle skrivit så där snällt på slutet. Utan uppmanat att nu får du vara snäll. För så kan det gå. Om man inte är snäll, då riskerar man att bli... Eller, vad vet jag, i det här fallet så förlorar han ju allting, även barnen.
Mm. I februari får Elisabeth, 57 år, ett slaganfall och dör. Dörtarna i Stockholm, sönerna i Haag. Och på hösten blir hertigen sjuk och blir allt sämre. Då lämnar döttrarna Stockholm för att vara med honom den sista tiden. Alltså något slags försoning äger väl då rum. Den 11 oktober fyller Adolf Johan 60 år. 3 dagar senare avlider han. Karl den XI vill, trots alla meningsskiljaktigheter genom åren, ändå ge sin farbror och faster en förstlig begravning. Den äger rum 1 år senare, i oktober 1690. sönerna hade på sommaren kommit hem från Haag. Begravningsgudstjänsten i Riddarholmskyrkan varar i 5 timmar. Men det kommer inte att bli hertigparets slutstation, för dagen därpå transporteras nämligen kistorna till Strängnäs domkyrka, där de sen får sin sista viloplats i det stegeborgska gravkoret där hertigens föräldrar Johan Casimir och Katarina ligger. På hertigens kista står det, citat: "Här vilar den upphöjde fursten prins Adolf Johan, son till Johan Casimir och falskgreve vid Ren. Förutom av falssläktens ära från fornstora dagar som nedärts från Karl den store till honom själv, ökades hans glans från släktskap med de främsta kungarna. Ty var han Gustav Vasas son, dotterson, Karl den IX:s dotterson, Gustav II Adolf den stores systerson, Kristinas kusin och Karl den XI:s farbror. Dessutom var han en gång de svenska härstyrkornas generalissimus, en förste berömd, icke blott för sina stora själsliga och kroppsliga gåvor, utan även för sina hjältedåd. Han föddes på Segeborg i Östergötland den 11 oktober 1629 och dog där den 14 oktober 1689. Ja, vad säger du så här? In memoriam brukar ju vara väldigt positiva, men vad tycker du om det här?
Ja, men det, kan man inte ändå läsa in lite att han var en tönt? Alltså, om man ja. Ska behöva räkna upp liksom släktskap och andra liksom personer för att beskriva någon, då har man väl totalt misslyckats. Alltså det bästa borde ju vara bara så här: här ligger Fredrik Hjelmsjö. Alla bara, yes.
Inga du, stora själsliga och kroppsliga.
Nej, det vet alla. Du vet, det behövs inte mer.
Det behöver, ja, så kan man säga det.
Ja, vad tror du?
Ja, jo, jag förstår.
Gravsten, Ulf Hjelmsjö. Bara punkt liksom.
Ja, tack för det. Det vet jag vad jag väntar med. Ja.
Eller ska vi stå... vilar Ulf Hjelmsjö, pappa till Fredrik Hjelmsjö.
Ja, det är så det kommer. Ja, jag förstår. Du har redan räknat ut det där. Ja, det ser man. Ja, när det sen gäller arvet var skulderna så stora att efter långa processer visade sig att barnen inte fick något överhuvudtaget från sina föräldrar. För att betala skulderna drog Stegeborg in till kronan. Lösöret, alla möbler, tavlor och så vidare, såldes och skingrades också för att betala alla skulder. Stegborg övergavs, blev obebott och redan i mitten av 1700-talet hade det en gång så praktfulla slottet förvandlats till en ruin. Vad händer då med de 4 barnen? Sönerna kommer åka tillbaka ut i Europa, döttrarna är kvar vid hovet. Åren går, tanken är förstås att de skulle bli bortgifta med lämpliga gemåler, men några sådana dyker tyvärr inte upp. Och det har säkert att göra med att de inte har några som helst ekonomiska tillgångar. De är ju på det sättet rätt värdelösa partier. Alla 4 kommer att ha svårt med relationer, något som kanske har att göra med en knepig uppväxt. Ja, vi får väl återkomma till deras framtida öden i nästa avsnitt, eller vad säger du? Det kan vara spännande. Ja, Adolf Johan är idag väl helt bortglömd i den svenska historien. Det är ju lite märkligt ändå med dessa båda bröder, va? Karl den 10 Gustav, krigarkungen, som efterlämnar ett Sverige som allra störst i historien, kulmen på stormaktsväldet. Och så brodern Adolf Johan som efterlämnade en enda gård som dessutom var så skuldsatt att arvingarna inte kunde behålla den.
Ja, det är olika öden, säkert självförvållat till många delar.
Jo men, okej, vi stannar väl där så får vi se. Jag tackar dig Fredrik och jag tackar våra kära lyssnare. Så kan vi nästa gång, alltså avsnitt 100, då ska vi se vad som händer utrikespolitiskt där och hur det går för de här barnen. Ja, det är ju spännande och kanske vi också kan se drottning Kristina, det var ett tag sedan vi pratade med henne, och berätta om hennes sista år i Rom. Så att vi hörs igen om 2 veckor.
Ja, vi får se då i avsnitt 100 om 2 veckor.
Ja, okej. Tack och hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.